Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej alla lyssnare och mycket välkomna till två nya timmar med oss här på Seniorradion 102,7 MHz. I studion idag sitter jag som heter Mats Ånvall och i kontrollrummet finns Timo Heino. Idag ska vi få möta Jan Erlandsson som är mannen bakom den växande bokcirkeln Gävlejuryn. Och en halvtimme in i programmet så träffar vi Sune Liljevall och vi ska förstås prata vinprovning och hur det går till. Vår seniordoktor Lars Pettersson ska prata om halka eller hur man bäst undviker att halka rättare sagt. Och så möter vi till slut Christian Ekenberg, kulturredaktören på Gävle Dagblad som nyss fått ett av de finaste priser man kan få. Honom möter du i vår andra timme. Och så blir det nyhetspanel förstås. Denna vecka kommer Vukovira Boman, Kari Littmark Salin och Conny Persson kommer hit. Så häng kvar och lyssna på deras diskussioner om stort och smått. Men först musik. Svenska Doris var väldigt populär på 60- och 70-talet. Hon heter Svensson i efternamnet. Här är hon i låten What a Lovely Way.
Feeling bright and gay.
svenska Doris i låten What a Lovely Way. Ja, då var det här med namnsdagar. Vad säger vår levande almanacka Ingrid Karlsson? Ja,
hon säger här att idag den 11 februari då ska vi gratulera Yngve och Inge. Och Yngve, ja det är ju ett vanligt namn bland män som är över 70 år gamla. Men är nästan utprånat som tilltalsnamn bland de yngsta. Är ett fornordiskt namn som blev populärt på 1800-talet när vikingatiden blev högsta mode. Och Yngve var enligt Snorre Sturlason den första kungen av Sverige. Och efter honom blev hans ett kallad för Ynglingaätten. Och den första Yngve var dessutom enligt sagan ingen mindre än guden Frej, alltså Yngve Frej. Och till ära för sagokungen Yngve så fick namnet plats i almanackan 1901. Och Inge var ett väldigt populärt namn från 30-talet och fram till 60-talet, men nu ovanligt bland de yngsta. Det är ett gammalt nordiskt namn som inte är ovanligt på runstenar. Det är en kortform av flera namn som bildades av gudanamnet Ing. Och från och med 2001 så är Inges namnsdag flyttad till februari där Yngve har sin dag. Och sen om vi fortsätter så då 12 februari är det Evelina och Evy. 13 andra Agne och Ove. Och de här dagarna då är det faktiskt världsradiodagen. Oh, kanske vi kan ta åt oss av också.
Det måste vi fira.
Ja. Men, och sen är det ett ord som är lite svårt att säga här faktiskt om man säger det fort. Tandborstbytardagen. Och då ska man inte byta tandborste med varann utan man ska väl byta och ta en ny skulle jag tro.
Ja, jag tar det.
Och den 14 andra, Mats, då är det Valentin och då är det ju Alla hjärtans dag. Då ska vi vara hjärtliga mot varann.
Såklart.
15 februari, Sigfrid. Och då är det också en bra dag tycker jag. Då är det geléhallondagen.
Mums.
16 februari, Julia och Julius. Och 17 februari, Alexandra och Sandra.
Ja.
Men som sagt, var känner vi någon Yngve eller Inge så gratulerar vi dem idag, den äldste.
Det tycker jag. Jag kommer att tänka på den här novellen av Slas.
Vem älskar Yngve Frej?
Ja, som blev en finurlig liten film med Loffe Karlsson.
Ja, just det.
Ja. Jag tror den finns att se på SVT Play faktiskt.
Ja.
Nåja, det var det. Ja, men tusen tack Ingrid och ha en fortsatt bra dag.
Samma.
Nu ska vi lyssna på Lars Winnerbäck. Gertrud Dahls sista sång heter hans låt.
Spåren ledde hem till middagstid där allting var modernt runt 77. Där låghusen slutade och skogarna tog vid. Där bodde jag, där bodde du. Där bodde jag och du. Inga jordskalv där vi bodde, ingen frös och ingen svalt. Men det skällde när du rörde vid mig. Du var 17, jag var 16 och jag skolkade från allt. Jag ville bara vara med dig. Jag ville bara vara med dig. Då får jag höra att du lever då och då ifrån en vän. Och det verkar som att allting är okej. Och jag undrar om du någon gång är tillbaks dit igen. Du kanske undrar över mig. Du kanske undrar över mig. Och där en låghusen slutade och skogarna tog vid. Där allt var tyst och stilla som på kort. Där nätterna viska om ett sporrande liv. När ingenting var gjort. Då när ingenting var gjort. Är det lätt att tänka bakåt när förvirringen tar fart. Och när jag känner så tänker jag på dig. Allt är så förgängligt, allting kan brisera snart. Men du är oförstörd för mig. Du är oförstörd för mig. Men tiden har sin rätt att förändras där den går. Och den är hos dig nu, hos dig och din vän. Jag ska aldrig mer lägga mig med huvudet mot ett hår. Och aldrig älska dig igen. Aldrig älska dig igen. Men vid vägen längs bäcken som sakta ledde hem, där är himlen lite närmare för mig. Där har tiden gjort en hållplats för oss och allt som hänt. Dit kan jag gå och sakna dig. Dit kan jag gå och sakna dig. Men nya dagar väntar med nya tidsfördriv. Och allting liksom kräver mera nu. Så ta dina minnen och försvinn. Älskade, älskade du. Älskade, älskade du.
Lars Winnerbäck där. Då hälsar vi dagens första gäst välkommen, Jan Erlandsson. Välkommen hit.
Tack.
Du, när vi pratades häromdagen om att du skulle komma hit så sa du, ja, den här dagen är alldeles blank i min almanacka. Men det hör inte till vanligheterna vad jag förstår.
Nej, det gör inte det. Jag är ju engagerad på lite... På lite olika
väldigt
ställen.
Många olika.
Ja, det är främst inom ABF jag är engagerad. Ja, ja. Det är det. Sen rör jag mig väldigt mycket fysiskt.
Det har jag sett dig susa omkring på cykeln.
Ja, just det.
Året runt.
Ja. Ja.
Ska vi börja med Gävlejuren? Det är ju din skapelse och det är en kombinerad bokcirkel och så röstar ni fram ett pris. Ja, hur kom det där till? Berätta.
Jag lyssnade på det här Sveriges Radios romanpris och de diskussioner redan när det startade, typ 93 tror jag det var. Sen följde glömska några år, men jag började på att fundera på att det var så få av mina vänner, även de som var väldigt litterära, som uttaget kände till priset och väldigt få som lyssnade på de här givande diskussionerna.
Mm.
Så då tog jag så småningom kontakt med Anna Tullberg och Jenny Telemare på Sveriges Kultur, då, Sveriges Radiokultur. Och jag la fram ett förslag då att jag ville starta en, som man kan kalla en skuggcirkel, en skuggjury till Sveriges Radio. Och de tyckte det lät spännande, men samtidigt så var de lite reserverade att du får inte konkurrera med oss. Men vi hade många fina diskussioner, så att jag tror det var 2016 jag körde igång första.
Ja,
2016. Okay. Och då var vi 19 stycken som satt i juryn, och då hade jag väl de flesta som hade jag värvat eller informerat om det här övertalat ifrån mina skrivarcirklar som jag hade på ABF. Och sen var det lite andra vänner.
Men sen dess har det bara växt.
Det har bara växt, ja. Och nu i år, när vi firar 10-årsjubileum, då är vi 96 personer.
Åh, herregud.
Ja, jag hade målet 100, men jag nådde inte ända dit.
Vilken jätteapparat.
Ja.
Men då måste du dela upp det här i mindre grupper. Hur många är man i varje?
Ja, vi, för att få det här gå runt då, så har vi fyra huvudgrupper som läser olika böcker. Och sen efter en inläsningsperiod så byter man böcker.
Okay.
Då behövs det inte så många böcker.
Nej.
Men sen delas varje grupp in i ytterligare tre. Så det är 12 små grupper med mellan 6-8, 7-8 i varje grupp.
Och det är
och det är de här små grupperna som vi har det vi kallar för bokprat då.
Ja.
Diskuterar böcker.
Just det. Och då läser ni samma böcker som är nominerade till Sveriges Radios pris?
Ja, det är det som är utgångspunkten.
Ja. Mm. Och hur många blir det då?
Ja, det är fyra böcker nu för tiden.
Okay.
Ja. Och det är lite spännande då, för att vi har inte så lång tid på oss att läsa de här, så att det är ju omfånget som kan skrämma lite grann. Förra året hade vi en 700-sidors bok, Jonas Hassan Kebir.
Ja, jag hörde faktiskt tala om
det. Ja, just det. Nu, och då hade jag rätt kul när vi diskuterade, hur läste du boken?
Ja.
Och vissa gjorde anordningar. Du hade boken i ett skynke, någon skas eller någon kudde. Sånt där. Men nu i år är det... Ja, drygt 1300 sidor.
Ja.
Så det är ganska
mycket. Det är rätt mycket bara, ja, det. Hur det har ni lång tid på er?
2 veckor med varje bok.
Ja,
knappt, vi ska prata om också.
Ja, just det. Men det. Och sen när Sveriges Radios pris tillkännages, har ni träffat rätt någon gång då, eller?
Eller, ja, jag skulle
vilja... Det är ju ingen tävling, alltså, nej, men har ni prickat in samma?
Jag skulle vilja vända på det hela och säga... Har Sveriges Råd prickat in vårt resultat? 6 av 9 gånger.
Jaha.
Har Sveriges Råd fullt
vårt. Då är ni ganska
samspelta.
Liksom.
Ja, och det är lite roligt därför man tittar då på Sveriges Radiojuryn. Där har man ju olika åldrar.
Ja, just det.
Olika kön, naturligtvis olika yrkeskategorier, olika, representerar från olika landsändar. Vi är ju praktiskt taget enbart pensionärer. Mm. Jag har kanske 7-8 stycken som är under 60 år. Va?
Ja, man ska ha tid att läsa också. Ju.
Ja, det också. Men ändå att vi träffar rätt.
Ja, ja.
Att vi väljer samma författare.
Det är lite intressant, ja, faktiskt. Vilken vann i fjol, kommer du ihåg det?
Ja, jag måste fundera lite grann. Ja. Nej, det var ju Annika Norlin.
Stacken.
Stacken.
Just det.
Ja.
Stämmer det. Mm. Ja, men hur länge håller det här på nu då?
Ja, det sista året.
Är det?
Mm.
Yes.
Ja, jag har bestämt mig för det. För att, jag känner att jag kan inte förnya mig. Jag har fastnat i en praxis här.
Du menar förnya dig när det gäller infallsvinklar,
ja,
på böckerna?
Precis.
Eller?
Ja, precis. Så det blir lite mer rutin nu. Fastnat i en form.
Då fixar ni Åradion en nyhet, tror jag.
Jag vet. Jag har sagt det till några deltagare.
Ja.
Men jag kan köra hösten också, för då brukar vi läsa andra böcker.
Ja, ja. Okay.
I höstas läste vi 4 latinamerikanska författare.
Mm.
Och det var mycket uppskattat.
Ja.
För vi var inte så hemma i den kulturen.
Nej, jag förstår det. Den är ju med... Var det sån här, vad heter det, magisk realism och sånt där som man förknippar med,
ja,
och Latinamerika?
Ja, och det är en hel del politiska vinklingar där också. Va?
Det också.
Vi har ju då vålden, vi har då det misogyna samhället och så vidare. Mm. Så, det var ganska tuffa böcker också.
Ja, jag förstår. Du har ju en yrkesbakgrund som, vad då?
Ja, du, jag funderar på det i morse. Jag började faktiskt förstå som skogsarbetare.
Jaha.
Ja, för pappa hade ett litet skogsskifte, så jag jobbade där då.
Okay.
Sen jag gått ut skolan då,
ja,
folkskolan som jag gick. Men så småningom så började jag på att läsa då i Uppsala på Fjällstedtska skolan. Så att jag utbildade mig då jag läste matematik och kemi.
Jaha.
Och matematik, det var mitt ämne.
Jaha.
Ja.
Inget man förknippar med litteraturintresse direkt, sådär, men det kanske finns en koppling, ja, vad vet jag.
Ja, jag brukar säga att matematik är mycket poesi.
Ja. Ja.
Nej, men sen var det läraryrket, så jag jobbade som lärare rätt många år, och sen jobbade jag med andra utbildningsfrågor.
Mm. Mm. Och så gled du in i ABF när du blev pensionär då, eller?
Ja, du förstår, första studiecirkeln jag hade i ABF, det var ju då... I början på 70-talet, förstår
du? Oj, 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 oj.
När jag läste i Uppsala.
Men pratar vi forntid?
Ja, då hade jag ny matematik för föräldrar.
Ja, okej. Okay.
Spännande.
Ja.
Man lade om matematiken där, så föräldrarna hade ju inte en susning om vad det innebar egentligen. Nej. Att hjälpa sina barn.
Nej, ja, det kommer jag ihåg. Då gick inte jag i skolan och hade inga skolbarn heller, men jag följde med det där.
Ja.
Jag gick egentligen på 60-talet. Och sen blev det vektorlärare och det blev mängdlärare.
Så
det är väldigt obegripligt för sådana som mig.
Ja. För mig, allt föll på plats för mig med hjälp av mängdlärare.
Jaha, så där.
Men då hade jag redan en förförståelse.
Ja,
så det behövs ju.
Du, sen har du ju fått pris, eller priser rättare sagt. Årets folkbildare blev du där då?
Jag tror 2020 kanske.
Ja.
Ja. Och det var ju då främst detta med Gävlejuren som ABF uppmärksammade då. Men det är med skrivarcirka, jag har haft massor med skrivarcirka.
Vilka är det som utser årets folkbildare?
Ja, det här är ABFs intern.
Okej. Ja, folkbildning förstås, just det. Och sen har du fått Gävle Dagblads kulturpris.
Ja, det var jätteroligt.
Ja.
Att det uppmärksammas att jag fick såg till att böckerna blev lästa, så motiveringen bland
precis.
Annat var.
Och det fick du på Gavligt, va?
Ja.
I
2020.
Gävle teater var det väl då?
Ja, 2022. Ja.
Spelar du golf?
Ja, men nu har jag i princip lagt av.
Yes.
Nej, jag får inte till det där, vet du. Det är bara frustration och då ska jag inte lägga tiden på det. Men vet, spelar du själv?
Ja.
Alltså känslan från den rena träffen som inte hörs och inte känns i kroppen heller. Ja.
Det är den man jagar.
Ja, precis.
Förgäves för det mesta.
Nej, men jag har övergått till, man säger, cykelorienteringen, för det är hitta ut och turfa. Känner du till turfa?
Nej.
Ja, det är en sån här digital orienteringsform, man åker runt och pickar in kontroller.
Okej. Så lite man vet.
Ja.
Nej, jag gjorde ju lite bakgrundskoll på vad du har gjort och hittade ett tidningsklipp där du och Peter Eriksson, Miljöpartiets dåvarande minister och språk, du och han poserar med varsin golf. Och han spelar golf, det vet jag.
Ja. Vi slog varsitt slag då på den där inomhusarenan på Kungsbäcken.
Ja, just det. Den finns inte kvar längre.
Nej.
Ja, så ni gick ingen runda?
Nej.
Okej. Jaha, du har lagt av med det. Men golf är ju en grej annars, som man säger. Det kan man hålla på hur länge som helst.
Alltså, helt har jag inte lagt av med. Nej. Jag är inte medlem i Gävle Golfklubb längre. Jag är medlem i en brevskoleklubb.
Ja.
Brevlådeklubb.
Ja, inte brevskolan.
Nej.
Det är folkbildning. Det slir jag in på det.
Så att min fru spelar mycket golf, så att vi brukar åka runt i Skåne och sådär. Så jag ska kanske spela 10 runder per år nu.
Ja.
Men inte mer.
Ja, men 10 runder, det är
ja, men jag spelade 100 förut, vet du.
Oj,
ja.
Vi sa ju inledningsvis att du är en ganska upptagen person.
Ja.
Men inte med golf då?
Nej, inte numera.
Men du, ja, det här med att hålla sig i form. Du cyklar ju.
Ja.
Man ser dig i stan ibland, susa förbi.
Mm.
Ja. Med dubbdäck antar jag så här i år.
Absolut.
Ja. Mm. Ja.
Jo, jag tänkte, jag bodde i Uppsala några år och då hade jag inte ens bil. Va? Så att då cyklar jag jämt. Och jag tänkte, när jag flyttade upp till Hälsingland, tänkte jag, nu ska jag inte cykla mer. För jag är less på det. Men nu har jag börjat här i Gävle.
Ja, ja.
Så vet jag, åker ju praktiskt taget aldrig buss eller bil i närmiljön. Eller?
Nej. Så du hamnade i Hälsingland också?
Ja, jag bodde där uppe rätt många år. Så.
I
Bollnäs.
Bollnäs? Ja.
Utanför Bollnäs. Ja. Och sen bodde jag i Edsbyn några år.
Okej.
Ja. Mm. Och sen flyttade jag till Enköping och sen hit.
Jaha, du har varit på rörlig fot.
Ja, lite grann i alla fall.
Ja, men du, lycka till och tack för att du kom till oss, Jan Erlandsson.
Mm.
Och lycka till då med din sista Gävlejuryverksamhet.
Jag har ju bjudit in Anna Thullberg i år.
Okay.
Jag ser framför mig en diskussion mellan Anna Thullberg och Christian Ekenberg på vår avslutningsfest.
Ja, vad roligt. Ja. Mm. Tusen tack.
Ja,
nu
tack.
Ska vi lyssna på Kajsa Stine Åkerström. Aldrig för sent. Det är väl en titel som passar bra egentligen.
Absolut.
Ja.
Så står du här igen, vilsen, brydd och trängd, medan världen obekymrad ångar på. Vi fyllda mindre känns det som om varje steg du tar är ett blindspår. Du ser på dem omkring med partner, barn och ring, och du ångrar inte valen du gjort. Barn
satsa fel och falla hårt. Mil på mil, med en längtan utan mål blir man fri. Det där som skaver och är roset aldrig är för sent. Som om vad som helst var möjligt, varken fåfängt eller löjligt. Säg det är aldrig för sent att tänka om och prioritera, finna mening, börja leva. Säg det är aldrig för sent. Aldrig, aldrig. Så står du här igen, blek och trött och regn, medan andra lapar sol på Instagram. Då flyger jorden runt fast atmosfären är för far. Vem är du att döma? Som brinner för en ton, en doft, en illusion, medan tiden rusar som en fiskad stang. Är det tempo skapt av mediasets och Twitter-kör? Rätt eller fel? Som en rebell gör du tvärtom vad som än sker. Är det här din motstånd som sätter aldrig är för sent? Som om vad som helst var möjligt, varken påfängt eller möjligt. Säg det är aldrig för sent. Jag tänker om och kliver. En storm, ett skred, en kärlek, en möjlighet. Men så står du här igen och undrar vad som hände med åren som passerar så fort. Brinn för livet som om det inte fanns någon morgondag. Så är det aldrig är för sent. Som om vad som helst som möjligt, varken påfängt eller löjligt. Säg det är aldrig för sent. Jag tänker om och prioritera, finna mening, börja leva. Säg det är aldrig för sent. Aldrig, aldrig, aldrig för sent.
Kajsa Stina Åkerström där i låten Aldrig för sent. Och under tiden har Sune Liljevall kommit in i studion. Välkommen Sune.
Tackar.
Vi ska prata vin, eller vinprovning rättare sagt. Hur började det där intresset för dig?
Jag redan på 90-talet, slutet av 80-talet till och med började tycka det var spännande med vin. Och medan de flesta kompisar kanske vi drack främst av berusningssyfte, så började jag tycka fan, det här är intressant, det här är gott, och började jämföra. Så det var väldigt tidigt som jag tyckte vin var något alldeles extra vad det gäller drycker, som jag började analysera vad smakar egentligen det här och sniffa på ett sätt som kanske inte de andra min ålder gjorde då. Och sen fick jag möjlighet på Arbetarbladet, jag jobbade där, att börja skriva om vin. Det var 92 tror jag, 92-93, så fick jag möjlighet att åka ner då till, då var det ju Vin och Sprit som hade monopol, och alla nyheter som kom på Systembolaget fick vi testa då. Mm. Och då var det ju en enkel match, även om man tyckte det var tufft då, för att då kanske det var 20 viner vi kunde testa, 20-25, så vi testade blint att ledande, vi fick bara numrerade glas, så fick vi sitta och sniffa på det sen. Fick man ställa sig upp och prata inför de andra. Det var liksom, och då lär man verkligen tänka efter vad doftar smakar här. Mm. Och så fick man stå inför Carl Jan och Bengt Fritjofsson och okay. alla de här höjdarna. Så att i början var jag väldigt skärrad, för jag var, kände mig så grön. Och var, röda viner tycker jag hade hyfsat koll, men inte vita, och det var ju vita också. Va? Men sen blev det att jag skrev det och jag arbetade bra. Sen ville jag av pressen ha mina aktiverier också. Sen var det ju det avisa.
Ja, pressen var alltså en sammanslutning av
socialdemokrater.
Ja, precis. Ja. Så det gick över hela landet?
Ja, det gick det väldigt många tidningar. Och jag tror jag var en av de mest publicerade. Så sen när de lade ner så var det ju en som hette Avisa, som var en annan sån här. Ja, du känner till att det. Och sen var det TT Spektra och Spektra och sen Mitt Media och sen så att de har köpt över mig, eller köpt över mig. Jag har följt med liksom. Ni får honom på köpet. Så sen var det Bonnier också. Då tror jag skulle försvinna när Bonnier köpte upp, för att de hade tre olika vinskribenter. Då skulle de rationalisera bort att det skulle bara bli en, och då trodde jag inte att det skulle bli jag, men det blev det. Trots att jag är gammal pensionär. Men jag har ju testat vin nu i,
det är 30 år nu.
Ja, 30 år. Och jag testar väl i snitt nu 400 viner i månaden. Jag testar allt som kommer på Systembolaget.
Alltså, du måste få 400 viner i månaden. Hur går det där till? Alltså? Du åker ner då till Systembolagets...
Ja, till Systembolagets oftast. Ja, ungefär en månad innan nyheter kom på systemet. De tillfälliga nyheter, de kan ju vara allt från 60-70 till 120. Och då sitter man där under en dag. Och... sen är det ju inte så att varje vin är helt blankt, att jag måste sitta och undra vad är det här, vad det ofta. Man har ju en viss koll, eftersom en sån erfarenhet, att jag vet ungefär vad en chardonnay strävar efter att smaka. Va? Så ibland räcker det med att jag sniffar och bockar av en konventionell nya världen chardonnay, lättfatad. Medan vissa, det händer så mycket i vinvärlden, så att det kommer intressanta viner och nya smaker som faktiskt på senare år, som då måste man verkligen tänka till, va? Vad är det här? Kan det komma ett sånt bra vin från Georgien? Vad är det här för druva? Då kan det bli med att man får sitta och tänka, ja, det är för tusan det rostade kaffebönor, jag har lite melon kanske. Då kan man ta sin tid. Annars så betar jag ju av mängden viner som står på rad.
Ganska... Hur många viner är det då per... Ja, per dag, om man säger.
Och på 100 nästan varje gång. Men och så sen det svåraste, jag skulle kunna säga hur många som helst av mousserande viner och vita viner, va. Däremot röda, om det är för många på raken, då ackumulerar man en jäkla massa tanniner. Då kan man inte veta efter ett tag, fan, är det så här strävt, eller liksom föregående vinus strävet som ligger.
Men sköljer man med vatten?
Ja, man sköljer med vatten och käkar lite vitt bröd, så kan man göra. Och så sen har jag nu på senare år bytt teknik, så jag börjar med röda tills jag börjar känna att när jag blir lite trött i smaklökarna, då går jag över till mousserande, då fräschar man upp lite och vita ett tag, och så går jag tillbaka till röda. Då tog jag alltid vita först och sen röda, och då kunde det bli jäkligt många röda. Men nu har jag kommit på senare år att jag växlar, så då går det lättare.
Hur många är ni då samtidigt?
Ja, vi är 15-20 personer då, som är med i Vinskribenternas förening. Vi har en förening som sådana som då publiceras eller är i radion. Och att vi har vissa villkor för att komma med där, och det har Systembolaget också, vilka som får komma dit och,
det är klart.
Och prova.
Men ni spottar ut, det är, det är väl den vanligaste frågan du får, antar jag.
Jo, annars kan man ha extremt dåligt omdöme efter bara 10 viner. Jo, och jag brukar säga att jag spottar nog ut mer vin varje månad än vad gemene man dricker på ett år, faktiskt. För att jo, det är ett jäkla spott där, och i början var jag lite slarvig med det när jag började åka ner på det och spotta väl lite halvhjärtat. 50 var lite dyrare viner. Men nu, och då vet jag, jag satt på tåget hem och tänkte, fan, jag är ju lite yr, kan jag vara där? Jag började spotta ut 25 viner, då var det, när det inte var så många. Men tänkte jag, bara jag fått i mig en centiliter av varje så blir det ju, om jag testar, ja, säger vi 50 viner, då har jag 50 centiliter i mig, va? Så att då börjar jag väldigt noga. Så att nu spottar jag, jag skulle kunna ta bilen efteråt, men man blir lite trött. Man blir trött, inte berusad, men när jag sitter på tåget hem ofta så kan jag känna mig att...
Ja, du måste vara jättefokuserad, ja, naturligtvis.
Det är liksom en verkligen en koncentrationsaktie på vinet, att man är koncentrerad och vi sitter rätt tysta där, men när vi går och fikar lite emellan då pratar man, där sitter alla och...
Har ni någon protokoll då? Eller någon,
ja,
eller?
Vi får lister vilka viner som det är då. Så jag antecknar, många har det i datorn då, för vi får ut det så som skriver direkt in i datorn. Men jag av någon anledning vill fortfarande skriva på ett papper.
Så alla har sin metod liksom.
Ja. Och ja, och som sagt, jag testar ju, ja, det är från de billigaste vinerna och lådvinerna och sånt till sådana som kostar flera tusen kronor flaskan och som kommer väldigt få när de lanserar, kanske bara 36 flaskor och sånt. Och så att och jag, det som jag är ute efter genom att det är lite olika utgångspunkter vi har. Vissa skriver för vinmagasin och sånt. De liksom vill ju främst plocka ut de absolut bästa vinerna, men de kan ju kosta jättemycket pengar också. De skippar jag. Jag skriver sällan om viner som kostar över 300 spänn. För min målgrupp, som jag ser vanliga vinkonsumenter, va? De är provocerade när man skriver om viner som kostar 582 kronor och så, va? Även om benägenheten att gå upp i pris och öka enormt. Vart ungefär vid pandemin när folk börjar köpa ut och inte gå på restauranger. För att tidigare var 99 kronor en jäkla skarp gräns för många.
Okay.
Det var liksom, gick det över där så hoppade många ifrån, vet du, de vinerna de hade druckit tidigare. Nu har den gränsen hoppat upp till 139-149, va? Och till och med för om folk på gatan som händer av och till kommer från, det är du som skriver om vin, vill ha ett väldigt gott vin, säg ett gott vin. Och det är den svåraste frågan man kan få. Ja, det är ungefär som någon säger bra musik, va? Säger man då en jazzskiva, jag gillar inte jazz. Man måste veta, då måste jag alltid börja fråga, ja, vad dricker du för vin normalt som du tycker gott? Då kan jag svara på det. Men då, vad kunde jag glömma tråden här?
Du sa du skriver för en bredare allmänhet.
För då, det folk förr, om jag då sa att vin som kostar 159 kronor för 10 år sedan, säger vi, då 159, tror jag är miljonär, har ingen billigare, och 99 kronor var gränsen.
Men det är jäkligt. Det har flyttats uppåt nu.
Ja, väldigt. Och det är att priserna har ju ökat, sådana vin som kostar 99 kronor, de har ju hoppat upp till 119 eller någonting, eller ännu mer. Va? Vissa viner har ju priserna hoppat upp extremt på de sista åren. Men, och det tycker jag är roligt, för nu har jag själv hoppat upp att jag kan skriva om lite dyra vin och folk klagar inte. Förut fick jag klaga på, nu skriver man om dyra vin även om det kostar 180 kronor.
Men du... Ja, vi pratade ju om vår ungdomstid. Den inför väl ungefär samtidigt, tror jag. Och då var det ju som sagt, då var ju priset avgörande. Jag minns de här hemska, turkiska, vi kostade ju 3,25 och sånt där. Men måste ett bra vin vara dyrt? Eller,
nej.
Vad är korrelationen mellan det där?
Ja, den är inte så enkel, för att det är ju vissa viner som får ett kan ju få kultstatus. Det produceras lite av ett vin som är jäkligt bra. Så att hela världen efterfrågar det vinet, då stiger priserna väldigt mycket. Medan sådana massproducerade, det som gör vinet dyrare, det är ju att de har mindre produktion och liksom de större selektering och de uttrycker sin växtplats på ett tydligt sätt som från en viss region. Medan sådana massproducerade vin, de kan ju priserna pressa, som i Australien och delar av Kalifornien också, men främst Australien och andra nya världenländer. Det är ju gigant. De tar in druvor från, det kan vara från 100 mils radie liksom, och så sen stora tankar och i stort sett rör om. Och tekniken att göra vin har blivit väldigt sofistikerad nu, så att ingen behöver göra dåliga viner. När jag började skriva viner på 90-talet, då var det liksom roligare egentligen att skriva, för att det var så mycket usla vin som man kunde såga enormt drastiskt för att de var så skamlöst dåliga. Nu är det väldigt få dåliga viner. Det är många ointressanta viner som är till förväxling lika med varandra. Ja. De här stordriftsvinerna. Men de är inte dåliga. Så man kan inte säga att det där vinet är inte gott. Det är gott, men det är ointressant. Det är ingenting man behöver sitta och snurra på glaset och liksom analysera så mycket. Men alltså från vissa specifika områden liksom, som vinerna uttrycker både årgångens förutsättningar och sin druva och liksom terroir, som man jordmån och olika saker som man då snackar om. Det är det som är roligt, om man blir intresserad av vinen, att det här var perfekt vin från södra Råndalen. Liksom det här,
Är ni alltid ungefär eniga i den här gruppen?
Ja, de som är riktigt dåliga och riktigt bra kanske, men sen har man ju sina olika preferenser, vad man gillar för saker eller för viner, så att ganska eniga. Men sen vad man lägger sig på kvalitetsnivå, och jag som sagt, som jag sa, att jag, min målgrupp är vanligt drickande folk. Därför blir jag fortfarande glad om jag hittar ett vin som kostar 89 spänn. Och jag, ibland testar jag helt blind, så jag inte vet vad jag testar. Jag tänker, ja, nu, och då kan jag skriva, ja, sannolikt ligger på 150. Det var ju riktigt bra, perfekt balans mellan fat och frukt och så. Och sen tittar jag på pris. Va? 89 kronor?
Det är det som får beteckningen fynd.
Ja, då är det fynd. Medan ibland kan ju ett vin som kostar 289 kronor. Ja, det är ju inte så mycket bättre än det där 89 kronor. Jo, det är det jag letar efter, och får verkligen jobba lite med att hålla mig kvar, att tända till på så här billigare viner som jag kan rekommendera för folk. För att det är lätt att bli totalt insnöad vilket vissa kollegor är, att man bara har till på sådana här exklusiva, speciella viner.
Lådviner och flaskviner?
Ja, lådvinerna, man kan säga att man får ju mycket för pengarna, men det är ju också tämligen enkla viner. Men just konkurrensen, är det ju 50% drygt av allt vin som säljs är på låda idag.
Oj då.
Så att, ja. Och det har gjort också det här med prisnivån hoppa upp, att till vardags, när det inte är något speciellt, då dricker folk lådvin nu. Men är det något extra, då köper de en flaska lite dyrare. Va? Så att, men lådvinens kvalitet, genom att konkurrensen är så stenhård där, så har pressas priserna och kvaliteten ökar, för att det är där man tjänar jäkligt mycket pengar i Sverige, importörerna. Så att därför så det finns det lådvin som är riktigt bra, sällan komplexa, men de är välgjorda och klart prisvärda. Man har fest med mycket folk, det är ju idealiskt att ha en låda. Man kan ta med sig den lätt. Va?
Ja, det är mycket, mycket billigare.
Ja, det blir ju 4 flaskor och det kostar sällan över 300 kronor. Så att det blir väldigt pressat pris.
Du brukar rekommendera maträtter som det här vinet passar till. Hur tänker du då? Det här passar till
jag går sällan in på
detaljer.
I stora drag är det ju friska, rena viner. De går ju bra till fisk och skaldjur. Va? Och är de lite fatlagrade, de vita vinerna, då går de bra till panerade fiskar och grillade. Då måste man ha mer smak när det är fat. Annars kör de över liksom en, om det bara är neutrala skaldjur, då är det Riesling och Grüne Veltlin, så väldigt klina viner med hög syra, de passar till. Men så att jag tänker in i stora drag, så kötträtter, om det är kyckling, så kyckling går både vitt, smakigt vitt och lättare rött till exempel, och även fläskkött och så oftast. Medan till rött kött, då passar det bäst med röda, mustiga viner, kraftfulla, och som skulle döda någon lite elegant anrättning på kyckling till exempel. Så att det är så. Men en del vinskribenter skriver så jättenoga att det passar till någon rätt som, den, ja, som inte folk det, lagar. Nej, det, nej. Utan jag håller med i stora drag. Det här kan göra sig bra till det här och det här.
Du, det finns en scen i en av de tidiga James Bond-filmerna. Där James Bond sitter i restaurangvagnen och så får han en gäst mitt emot sig som han är lite skum på sådär. Och de äter, beställer fisk båda två, James Bond vitt vin, han mitt emot rött. Och då förstår James Bond, den där är rysk agent. Alltså hur viktigt är det där?
Han skulle kunna vara norrman. Norrmän dricker ju bordeauxviner röda till sin torsk då, till fisk överhuvudtaget. Men främst till torsk, det har de alltid gjort. Som många tyckte, det var ju knepigt. Vet jag tänkte när jag fick höra det för massa år sedan. Men det om det är röda vin som inte är så sträva så kan det fungera till smakig fisk. Så va? Och det där, det luckras upp för var det stenhårt. Vitt till fisk, rött till kött. Det där har blivit flytande. Och genom att dagens som folk äter idag, liksom så crossover, menyer, det har luckats upp väldigt. Och det är inte bara grunder och varan heller som styr vinvaret, utan det är såser och tillbehör minst lika mycket. Om det är syrliga eller söta tillbehör så styr det vinvalet väldigt mycket.
Sune, vi skulle kunna fortsätta länge, för det här är jättespännande att prata.
Jo, om det triggar igång mig kan jag prata länge.
Men nu så måste vi nog sätta punkt.
Har du ingen sista fråga ens?
Nej, jag kommer inte på någon. Nej. Ja,
nej.
Har du någon som du skulle vilja ha?
Nej. Jag är nöjd. Men du, när jag kommer igång säger jag kan bara prata på.
Ja, men nu ska vi lämna plats för musik. Ja. Och det blir en kvinna som heter Jane Monheit i den klassiska Taking a Chance on Love. Tack ska du ha, Sune.
Go again, I hear those trumpets blow again, I'll glow again, taking a chance on love. Here I stand again, about to beat the band again, feeling grand again, taking a chance on love. I thought that cars were frame-up, I never would try, but now I'm taking the game up. And the ace of hearts is high. Things are mending now. I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now. Taking a chance on love. I gotta go again. I hear those trumpets blow again. All the glow again. Taking a chance on love. Here I stand again. Taking a chance on love. I thought that cards were a prima, I never would try, but now I'm taking that game up, and the ace of hearts is high. Things are beginning now, I say rainbow blending now, we'll have a happy ending now, taking a chance. I'm ending now. I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now. Taking a chance on love. We'll have a happy ending now. Taking a chance on love. Thank you.
changed unless.
Reklam.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gefle Dagblad. Gefle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Välkommen tillbaka, seniordoktor Lars Pettersson.
Tack för det.
Du ska prata om ett ämne som jag vet ligger dig varmt om hjärtat.
Mycket varmt om hjärtat. En natt blev jag uppringd vid 11:30 tiden och beskedet, det är kaos på akuten. Så åkte jag ner till akuten, då hade vi ilskna ambulansförare som sa, jag vägrar att skicka de här patienterna vidare från Bollnäs ner till Uppsala för att ni vägrar ta emot dem. Så frågade jag, vad är problemet? Jo, det hade varit 31 halkolyckor under dagen, så ortopeden var mer än proppfull.
31?
Så de ville liksom inte höra talas om en höftfraktur till. Men däremot fanns operationskapacitet så de kunde operera den här patienten, men de kunde inte lägga den någonstans efter operation. Då tog jag kontakt med Uppsala. Jo, de hade sängplats men de hade inte operationsmöjlighet. Då var det avvägningen. Ska man operera i Gävle och skicka till Uppsala eller ska vi skicka till Uppsala över natten och komma tillbaka till Gävle om någon dag? Och mer och mer uppbrakta stämning på akuten. Ambulanspersonalen var i upprivningstillstånd över oförmågan att hantera ett enkelt beslut. Mm. Det blev att patienten fick fara vidare till Uppsala.
Utan operation?
Utan operation. Penibla är att man kan kunnat operera patienten eller lagt den på intensivvårdsavdelningen, för där fanns det platser. Men det var några få kirurgöverläkare som har pondus att sätta emot intensivvårdssköterskorna när de säger nej. Och de hade vi inte i tjänst. Mitt ord räckte inte.
Okay.
Personalens intressen gick före patienternas. Och sen har jag lärt mig att man ska ha respekt för ortopedoperationer. Om man bryter höften så ska man opereras inom 24 timmar. Då gjorde vi en sammanställning hur det var på ortopeden. Det hittade vi 47 patienter på ett halvår som inte hade opererats inom 24 timmar. Då gjorde jag en genomgång hur många av dem där som hade fått komplikationer, djupa bentromboser, lunginflammation eller urinvägsinfektion. Och det var många, nästan 20%. Mm.
Är det det som inträffar om man inte opereras i tid?
Ja. Och så blir vårdförloppet lite mer komplicerat och längre. Då känner jag mig elak. Ska vi ta och skriva en Lex Maria på 47 patienter? Då är den andra överläkaren som brukar formulera de här Lex Maria. Nej, vi ska inte ta i så mycket. Utan vi skriver på en på 93-årig kvinna. Så skickar vi in en. Men talar om för sjukhusledningen att så här ser det ut. Och då lyckades vi få fram att det kom ett operationslag till operation över helgerna. Mm. För det var över helgerna man fick vänta. Man ska inte bryta benet en fredag, för då får man ligga till måndag eftermiddag. Och det är för långt. Okay. Det är liksom min ingång till halkolyckor.
Ja, det var där vi skulle hamna. Ja.
Men då är det så att alla tänker att en fraktur är väl inte hela världen.
Men om man är över 75 år och halkar och bryter höften, då är det större dödlighet än en hjärtinfarkt.
Menar du det?
Om man ser det på en månads sikt. Ja. Operation plus komplikationer efteråt. Ja. En tredjedel av de här patienterna kommer aldrig hem igen. De hamnar på akut rehab, särskild ortopedrehabilitering eller...
Ja. Eller boende.
Ja, särskilt boende. De kommer inte hem. En tredjedel. Så att en höftfraktur är oerhört kostsam för samhället. Vi hade en förnuftig kommunpolitiker i Hässleholm. Han var förvånad över att kommunen hade så stora rehabiliteringskostnader, så att han undersökte vad berodde det här på. Och det visade sig att det var rehabilitering av höftpatienter. Då införde han någonting som kallades gossen Nisse. Som kunde komma hem och hjälpa patienten att sätta upp glödlampa eller nya gardiner och sånt där. Och då var det en diskussion hur man skulle få kontakt med de äldre. Då gick den här mannen runt och delade ut halkskydd till alla över 75 år i Hässleholm. Och så drack han kaffe samtidigt med dem. Så att han etablerade kontakt. Och kostnaderna för höftfrakturer i Hässleholm sjönk dramatiskt. Vi hade honom som inbjuden på SPF här i Gävle för massor med år sedan. Då frågade vi, har du haft mycket besök från andra kommuner? Nej.
Inget intresse av.
Nej, man kan spara gruvligt med pengar. Ja. Normalt sett så ramlar man flest människor inomhus. Det är trappor, det är mattor och det är sömnmedel och det är olika otyg inomhus.
Badkar.
Ja. Men vintertid så är halkan ute. Oerhört farlig. 31 patienter på en eftermiddag.
Det är otroligt. Det säger, alltså.
Ja. Vad ska man göra för att undvika det? Jo, man ska ha halkskydd. Hur många människor använder halkskydd då?
Broddar menar du?
Ja, broddar. Det finns en studie på att 63% av svenskarna använder aldrig broddar. 63% aldrig. Hur många har broddar när man går ut och tittar på stan?
Ja, det är en minoritet.
Ja, 10-20%. Ja. Sen är det viktigt, vad ska man ha för broddar? Då är det könsberoende. Män går på klacken, kvinnor går på framfoten. Kvinnorna ska ha sina broddar på framfoten. Männen ska ha sina broddar på klacken eller på under hela foten om man är riktigt gammal och osäker. För man är olika. Ska man ha fasta broddar, då har man bekymmer när man kommer in i affären och ska handla, för då halkar man omkull.
Ja, precis.
Eller ska man ha infällbara broddar, och de oftast är bättre, men det räcker inte alltid. Jag har hört till dem som när jag har kängor, då är jag infällbar. När det är riktigt, riktigt halt, då sätter jag broddar under hela sulan. Men då går jag inte in i affären.
In i butiken. Nej.
Med stengolv.
Just det.
Så att jag har respekt för halka och snö.
Även om man har broddar, enligt alla konsumtionsregler, så ibland så är det ju blankis. Ja. Som är så hård. Så att,
det går inte igenom, nej.
Så att det hände mig faktiskt för några veckor sedan. Jag vände faktiskt och gick tillbaka hem. Jag skulle ut och gå.
Jag åkte upp till Söderhamn i helgen och det var ju bra trottoarväglag här i stan. Men i Söderhamn var det ishalka.
Ja.
Det var fruktansvärt halt när man var ute och gick.
Okay.
Och jag hade inga broddar med mig.
Aj, aj, aj.
Ja. Så att jag känner mig lite ängslig.
Ja. Men det hände ingenting, hoppas jag.
Nej. Men det är oerhört viktigt, ni som lyssnar, använd broddar. Och framförallt, ha respekt för att halka omkull. För det är mycket, mycket värre än vad du tror. Du har hört talas om grannar och bekanta som opererat höften. Det är en helt annan sak att göra en planerad höftoperation än att råka ut för en höftfraktur. Det är helt olika prognoser. En av de roligare kommentarer som jag har hört av en ortoped, där han sa till mig, vi diskuterade rehabilitering av ortopedpatienter. Tänk om alla patienter vore senila ändå. Då undrar man, vad fan menar du?
Ja.
Jo, om man är senil, då går man upp dagen efter operationen. Man rör sig inte om att det gör ont.
Nej.
Man mobiliserar sig automatiskt.
Okay.
Det är också en synpunkt.
Ja, verkligen.
Ja.
Du, sen har jag märkt också en förrädisk sak, nämligen det ser ut att vara grusat, men det har töat, gruset har sjunkit ner och sen har det frusit en iskorpa ovanpå.
Ja.
Så det går inte att lita på synintrycket alla gånger.
Oh, nej, jag brukar gå och skrapa ibland och
ja.
Känna efter hur är det egentligen.
Ja.
Och så säger jag så här att fyra hjul är bättre än två ben.
Man bil eller rollator eller
nej,
vad då?
Man halkar mindre i bilen än,
ja.
Än när man går.
Ja, man
om man ska gå långt så är det bättre att ta bilen.
Ja, okej. Du sa det här med halkolyckor hemma då. Vad är det, mattor som sladdar omkring? Ja, eller är det badkar och duschen?
Gardiner, glödlampor.
Ja, man ska stå på en vinglig pall.
Ja, då ska man ringa efter hjälp
ja.
Om man är gammal. Ja. Om man känner att man har dålig balans. Jag har det rätt roligt. Jag har en telefon som talar om för mig att jag har dålig balans, att jag ska gå försiktigt.
Jaha, det har du matat in i telefonen.
Nej, det har kommit automatiskt.
Säger du det?
Jag stegräknar på den.
Jaha, ja.
Det är de som reagerar om jag går och vinglar lite.
Okay.
Jag blir lika sur varje gång.
Bör man öva sin balansförmåga?
Man ska öva sin benstyrka.
Jaha, okay.
Att stå på ett ben och, utan att hålla i sig.
Ja. Det är inte helt lätt alla
nej.
Gånger. Nej. Knäböj och sånt där också förstås.
Benstyrkan. Sitta och resa sig.
Ja.
Alla sådana övningar man blir rekommenderad som man inte gör.
Precis. Du tränar också, förstår jag.
Jag har en färm med alla övningar som jag borde göra. De är tryckt i färmer.
Ditt dåliga samarbete alltså.
Ja. Jag har ju pratat om att kunskap gör inte alltid beteende.
Så är det, ja. Det har vi pratat om en gång.
Ja, vet jag. Jag är ett bra exempel på det.
Okej. Ja, men ska vi tacka för nu då, Lars Pettersson?
Tack för nöjet att prata om någonting som verkligen berör mig.
Ja, jag förstår det. Ja, men det berör ju alla egentligen. Ja. Särskilt kanske i våran ålder.
Ja, så halka inte omkull.
Nej, det ska man verkligen se.
Ja.
Jag höll faktiskt på att halka i morse när jag skulle hit. För att min parkeringsplats plogas inte mellan bilarna.
Ja.
Och där var bildat en is... balken, ja. Ska säga. Nu höll jag mig i bilens takräcke visserligen, så det hände ingenting, men det kändes lite läskigt när foten slinte sådär.
Ja, du klarar att gå med hunden?
Nej, jag har ingen hund.
Nej.
Inte längre, nej.
Nej.
Så att, men jag har bekanta som har gått ut och fått vända.
Ja.
Gå tillbaka. Hunden får göra ifrån sig i trädgården istället.
Reklam.
For Reanity Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forreanitycare.se så hjälper vi er. For Reanity Care.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile. I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere. She leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Particular place to go.
So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go.
Chuck Berry, No Particular Place to Go. Då så säger vi välkommen till gäst nummer tre, Christian Ekenberg.
Tack, tack.
Och grattis från Seniorradion.
Tack.
Ja, du har blivit rejält hyllad till DN-priset. Ja. Lagerkransen
ja.
Heter det väl egentligen.
Ja, precis. Ja. Ja, DN, ja, precis. De delar ut DNs kulturpris också, men ja. Det var Bruno K. Öjer som fick.
Ja, just det. Ja. Nu var det ett pris som går till kulturskribenter.
Precis.
Ja. Du, jag Lagerkransen efter kulturredaktören med mera, Olof Lagerkrans förstås. Ja. Du, när fick du veta det här?
Det var redan före jul, någon vecka före julafton så fick jag ett telefonsamtal. Och satt och skulle skriva om den här julserien som SVT hade med Rolf Lassgård om ubåten som gick på grund. Så jag hade väl hunnit någon mening in och då ringde telefonen och så pratade vi kanske 10 minuter och sen så när jag skulle fortsätta så då kände jag, oj, ska jag... Och jag har aldrig prestationsångest, men då kände jag, oj, ska jag vara värdig det här priset nu? Men sen så kom jag in i det, då man får ett flow, ja. Du vet ju, du är också journalist. Så. Ja. Så att, och sen så lyckades jag förtränga det på något sätt. Eller jag fick hålla det hemligt, men fick berätta det för de närmaste,
ja,
så att säga.
Ja,
så.
Ja. Mot tysthetslöften.
Precis. Ja. Det var... Ingenting som jag tänkte så mycket på förrän det började närma sig nu och de var här och intervjuade mig. Och vi...
Spännande. Ja. Har du fått priset nu eller?
Ja, det var förra måndagen så var det, ja, det är som en kulturmiddag. Mm. Med kanske ett 50-tal personer. Så det här kulturpriset de delar ut är ju ett antal nominerade i olika kategorier. Och så en av dem vinner. Och så att det var Bruno K. Öjer som vann. Han var på den här middagen. Det trodde jag inte att han skulle dyka upp. Så det var, det var även så att säga höga mediechefer där som var väldigt starstruck över att Bruno K. Öjer var i rummet.
Han är inte så där jättesocial har jag förstått.
Nej, precis. Det var en som jag pratade med som skulle man våga med selfie? Bara, nej, nej. Så jag såg att han satt och tog en selfie på sig själv och liksom försökte få med Bruno K. Öjer i bakgrunden. Det vågade inte ens jag göra. Jag nöjde mig med att vara på samma middag som.
Ja, kul. För det här priset har ju gått till ganska namnkunniga personer.
Ja, det är precis. Och även så att säga om man inte är i branschen och kan olika kulturskribenter, ja. Så är ju som Sara Danius tillhör väl allmänheten där.
Ja, och Lena Andersson.
Ja, Lena Andersson. Sen så är det ju Per Svensson som är en personlig favorit för mig. Så att det är ju, jag blev generad när jag såg den här listan. Ja. Jag är ju den första, så att säga, lokalt verksamma kulturjournalisten som får det.
Ja.
Och det är väl en poäng
i
också.
Precis. Ja.
Men jag fick Björn Wiman, DNs kulturchef, försäkrade att det var inget tröstpris.
Landsorten måste få något pris.
Ja,
nej, precis.
Ja, det är ju en aktuell fråga, så att det är klart att det spelar in. Men de hade hittat både och.
Men du var nominerad alltså? Eller? Nej, det var inte så det funkar.
Nej,
just i det här sammanhanget.
Det var det här andra priset. Ja. Utan det här är någonting datorn bara internt kom fram till. Det är ju Björn Wiman och Åsa Bäckman som är
biträdande.
Och så Arne Rut som var tidigare kultur. Han bor ju med i Hedeby och vi brukar träffa honom i alla fall tidigare när Dagerman-priset tillkännages. Så att det är ju hedrande att...
Att det är någon som läser det.
Ja, det är också men en skara av människor som jag har respekt för liksom, som tycker att jag gör någonting bra. Typ. Ja. Roligt.
Ja, vad roligt då. Men du... Vi har pratat tidigare och vi bör väl göra det igen. Alltså kultursida, varför ska man ha en kultursida?
Ja, nu har jag fått öva liksom att berätta det lite grann. Ja. Den ena delen är ju om man tänker alltså all det kulturliv som finns i varje region eller man ska säga tidningsspridningsområde. Att om inte vi berättar det om det, då är det ju som att många ropar ut verkligen tystnad. Vissa kan ju nå ut med annonser och i sociala medier och så, men för vissa så är det att vi kommer och rapporterar om det som gör att det når till en större...
Men det gör ju tidningarna hela tiden. Varför just kultur, menar
jag? Ja, du menar så. Jag frågade om de gör det hela tiden, om det inte finns någon som... Jag tror inte, det skulle vara allra största grejerna som allmänredaktionen kommer skriva om i så fall. Och framförallt, den delen, det är ju det som skiljer allmän journalistik från kulturjournalistik. Det är ju att man får vara liksom mer subjektiv. Och det är det som är hela kulturjournalistiken. Och sen då, en bredare del... för kultursidorna. Det är ju liksom inte bara att man ska bevaka olika kulturevenemang, utan det är ju just att ha det här tilltalet och man kan skriva om vad som helst om man gör det på rätt sätt. Och det som jag har tryckt på nu när jag pratat om det här priset, det är att alla lokaltidningar är beroende av att det skapas ett vi. Och även om man liksom har landsortskommuner och har en gemensam tidning för det, eller i en stad som Gävle. Det är ju lättare om man har en tydlig avgränsad stad. Och för att varför kan man annars bry sig om det som händer här om man inte på något sätt skapar det här vi-känslan? Och det har ju hela tidningen ansvar för att göra. Men där tycker jag att kulturjournalistiken har en riktigt tydligt uppdrag. Och jag har ju försökt medvetet föra in de delarna. Bland annat också för att det försvinner allt mer från de andra delarna av tidningen. Till exempel lokalhistoria. Ulf Ivar har till exempel slutat skriva sina artiklar i Arbetarbladet nu. Om man bara skriver om de här trafikolyckorna och den här snabba nyhetsrapporteringen, så tror jag att till slut att det går någonting förlorat som gör att hela tidningens existens hotas på sikt.
Men ändå lägger man ju ner kulturredaktionerna och sidorna.
Ja,
lite
det var
varstans.
Ju...
Även stora tidningar.
Ja, senaste nu, det var ju bara förra veckan så Norrbottenskuriren gjorde det. Lustigt nog så tror jag att vad jag kan minnas är bara de manliga chefredaktörer som har gjort också.
Det var ju en intressant slutsats.
Ja, lite yngre också kanske. Men så är det. Och det är väl för att har man slimmade redaktioner så kan jag förstå att det är tufft och hur man ska prioritera. Men samtidigt...
Skulle man lägga ner sportredaktionerna? Det är ju fullständigt omöjligt, gissar jag.
Ja, i Gävle såklart att man kan inte... Man slutar inte skriva om Brynäs. Men sporten har ju också gjort jättehårda prioriteringar. Och många som är aktiva inom idrottslivet är ju upprörda över hur man har fått en bevakning tidigare som inte finns längre för att det inte är tillräckligt stora sporter. Så det är klart att det finns där också. Det var någon mediedebattör som bara för något halvår sedan skrev en debattartikel just om det här att kulturredaktioner försvinner, men också att sporten är nästa steg. Att alla specialiserade roller försvinner. För det kan man ju säga att man tänker att sport, det är så publikt och så, men det är faktiskt bara Brynäs och möjligtvis GIF i Gävle som når de här riktigt stora liksom.
Men det här visar de ju till webben då. Där finns ju små serierna och resultaten.
Ja, resultat, ja precis. Ja. Men tidigare så var redaktioner på varenda liten match och så. Det är ett liknande dilemma att de som är intresserade är väldigt intresserade, men det går allt mer mot att det ska vara det här minsta gemensamma nämnaren, att det är några få saker som alla är intresserade av. Men då kanske man är lite intresserad, men man kanske inte tycker att det är tillräckligt viktigt för att fylla liksom hela...
Jag minns en tid från min tid i branschen att vi hade bridge-resultat. Mm. Och det var många som ifrågasatte, alltså det kanske var 15 personer som var intresserade, men de var å andra sidan fruktansvärt intresserade. Så det är djup och bredd som man måste väga in.
Ja, precis. Men det var ju lättare före, då behövde man inte göra de svåra prioriteringar. Det fanns mycket, det var jättemycket annonser som man var tvungen att fylla massor med ytor för att få plats med alla annonser, så att det inte bara blev annonser.
Nej.
Och det fanns, det kryllade, alltså jag började komma in på tidningarna ganska sent, men till och med 2007 när jag började jobba på redaktion, så alltså det kryllade jag folk i korridorerna. Så, och jag själv kände mig nästan uttråkad många dagar för att det fanns ju mycket frilansare fortfarande som var på olika evenemang och sådär, så det var en helt annan värld.
Ja, såklart. Det är en annan fråga som man kan ställa sig är, hur hinner du? Alltså, du är vansinnigt produktiv.
Ja,
du har stora artiklar i stort sett varenda dag.
Ja, men det är ju, alltså jag har jobbat med det här nu, jag hade förra året, hade jag mitt kvartssekelsjubileum, jag började ju redan i sena tonåren, så att jag har ju fått upp ett hantverkskunnande som, och det är ju jättesvårt om föryngringen, om det kommer nya, att det går inte att förvänta sig att man direkt ska kunna börja med göra på det sättet. Sen så får jag försöker prioritera så att det är just att man ska ändå att det ska vara en bredd, eftersom det bara hänger på mig oftast, om det ska bli någonting.
Men du måste ändå läsa den boken du skriver
absolut.
Om. Alltså,
absolut.
Det måste ju ta sin tid.
Ja, absolut. Men även att gå på alla sånt som man blir inbjuden till runt om i stan, och då är det väl kanske också att ibland så är det bättre att det blir någonting överhuvudtaget än att man gör den här, sitter och slipar på formuleringar och ibland får man bara riva av grejer liksom.
Och ändå har du fått pris för din stilistiska förmåga.
Ja, de kanske inte har läst just de artiklarna. Ja, nej, men det får väl, man får försöka ha någon så här bra lägsta nivå helt enkelt.
För sen har man väl som redaktör också lite administration, det är frilansare som ska ha betalt och
det är sånt som tar tid. Framförallt jag jobbar nu fram till första april, bara 4 dagar i veckan, och då märker jag att det är lika många mejl och sådär som kommer som vanligt, så att det är lite svårare att hinna med faktiskt. Ja.
Vad skulle du säga är ditt specialområde?
Ja, det har ju varit litteratur, och även lokalt försöka prioritera det på ett sätt som kanske inte har gjorts tidigare. För det har ju också, det är klart att resurserna har minskat, men allt var ju inte toppen tidigare bara för det. Jag tycker till exempel att den lokalt utgivna litteraturen var lite styrmodigt behandlad tidigare, även så att säga när jag började på kulturredaktionerna. Att det var inte fint nog, och man kanske gjorde någon så här typ en liten notis att nu har Gästriklands kulturhistoriska föreningsbok kommit, medan nu är det en av de stora grejerna som händer, tycker jag, för att det är en jättefin bokserie som
Barbro Solve fick ju
precis.
Men det finns ju två tidningar i stan. Två kultursidor i alla fall. Det har inte varit prat om att varför inte göra med kulturen som man gjorde med sporten för ganska länge sedan. Du slog ihop det.
Jag tror i så fall om det var ju en period där det var mer samarbeten. Men det som inte samarbetade var ju kultur- och ledarsida av naturliga skäl. Att dels på ledarsidan är det ju uppenbart varför det inte går, men även på kulturen. Och för min del så skulle jag gärna se att även kultursidan, att det skilde sig mer åt.
Men det gör det väl idag, va?
Ja, det skiljer sig åt, men inte lika mycket som det har gjort tidigare, faktiskt. Mm. Arbetarbladet var nog lite rödare en gång i tiden. Sen så är det ju också, bara det senaste året så har det ju gjort förändringar i mediebranschen som gör att det är inte lika mycket samarbete på redaktionerna, och Arbetarbladet har flyttat till Sandviken. Vi kan inte dela material på ett sätt som gjorts tidigare, så att jag tror inte att den utvecklingen har helt avstannat att man ska samarbeta så jag tror inte att de slår ihop kulturredaktioner, utan då lägger de ner oss istället.
Okej. Okay. Ja. Vi får stanna där, Christian. Ja. Tusen tack för att du kom till oss.
Tack.
På Seniorradion. Nu blir det reklam och efter det kommer en helt annan sorts kultur, nämligen blues.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Idag kommer vi att träffa Pinto Perkins, Bob Stroger och John Primer som har varit med tidigare i den här serien. Men dagens huvudperson är Willie Big Eyes Smith, trumslagare och munspelare hos bland andra Muddy Waters. Willie föddes 1936 och han lärde sig spela munspel redan som barn. Han inspirerades av Muddy Waters dåvarande munspelare Henry Strong och av Sonny Boy Williamson 2. Som tonåring bildade han band tillsammans med Clifton James och Bobby Lee Burns. Under artistnamnet Little Willie Smith spelade han med The Rocket Four som leddes av Arthur Big Boy Spires. Det gjorde tidiga inspelningar på Delmark Records och 1955 spelade Willie munspel på Bo Diddley's inspelning av Willie Dixons Diddy Wah Diddy. Och den kan vi väl lyssna på.
Did it all, did it all, did it all, did it all.
så mycket munspel hörde vi väl kanske inte. Men 1961 blev Willie reguljär medlem i Muddy Waters band. Efter att Otis Spann lämnat Muddy för en solokarriär träffades Willie och pianisten Pinetop Perkins och så småningom även gitarristen John Primer. 1980 bildade Willie The Legendary Blues Band tillsammans med Pinetop efter att de hade lämnat Muddy Waters. I det bandet kom även John Primer att medverka. Smith och Perkins samarbetade fram till Perkins död i mars 2011. Och vi ska lyssna på samarbetet mellan Willie och Pinetop från ett album med titeln Joined at the Hip, inspelat 2010. Och jag har valt Take Your Eyes Off My Woman. Och på den är de med, alla jag räknade upp i början, plus gitarristen Little Frank Krakowski och trumslagaren Willies egen son Kenny Smith.
Look in your eye, you can't be no friend of mine. that look in your eye, you can't be no friend of mine. With that look in your eye, you can't be no friend of mine.
I september 2011 tänkte jag höra Willie i ett band med bland annat Bob Stroger och Hubert Sumlin som ju var med tidigare i den här serien. Så jag åkte ner från Toronto till Bethlehem i Pennsylvania. Men natten innan konserten avled Willie i en stroke så konserten blev inställd. Vi avslutar för idag med Sonny Boy Williamsons Eyesight to the Blind och det är samma besättning som i Take Your Eyes Off My Woman.
Well, you're talking about your woman, and I wish you could see mine. Yes, you're talking about your woman, and I wish you could see mine. Every time she starts loving, she brings eyesight to the blind. Well, your mama must be a millionaire, I can tell by the way you talk. Yes, your mama must be a millionaire, I can tell by the way you walk. Every time you start walking, deaf and dumb begin to talk. I remember one Friday morning I was laying in the bed. Some guy in the next room was dying, stopped it, raised up his head, said, now, ain't that woman pretty? And this whole world knows she fine. Every time she starts loving, she brings eyesight to the blind. Be a millionaire, I can tell by the way she walks. Yes, her daddy must be a millionaire, I can tell by the way she talks. Every time she starts loving, deaf and dumb begin to talk. Yes, I remember one Friday morning I was laying in the bed. Some guy in the next room of dying stopped it, raised up his head, said, now, ain't that woman pretty? And this whole world knows she fine. Every time she starts loving, she brings eyesight to the blind.
Det var veckans bluesinslag som Sven-Erik Lundberg har sammanställt i vanlig ordning. Nu är det dags för veckans åsiktsmaskin. Jag säger välkommen till Vukovira Boman.
Tackar.
Conny Persson heter du och Karin Littmark. Välkommen du också.
Tackar.
Ja, idag för exakt en vecka sedan så inträffade det ju saker som vi har svårt att gå förbi i denna panel. Det har blivit en diskussion om huruvida skolorna ska vara låsta och eleverna har någon tagg eller kort eller porttelefon har till och med förts fram. Hur det skulle fungera förstår jag inte. Ska vi låsa skolorna? Skolminister Lotta Edholm vill ju det. Vad säger Karin?
Då säger jag att det ökar väl bara rädslan ännu mer att sitta så där och vara inlåst och tilliten helt borta. Jag blev helt förskräckt nu när jag fick höra av en lärare på en av högstadieskolorna i Gävle att uppifrån så kom det, vi ska inte ha någon gemensam samling här nu för eleverna, utan om det är någon som mår lite dåligt så får de komma och säga till. Jag tycker det är helt förskräckligt hur det har hanterats. Mm. Det är klart det ska vara en samling så att alla känner sig inkluderade. Det är hela tiden det går ut på.
Du menar i spåren av det som hände, eller?
Ja. Ja. Nu får väl eleverna prata med varann. De får väl vända sig till sociala medier och se vad som sägs där. Och det är ju rent förskräckligt utifrån att vår statsminister bara några dagar före skjutningarna sa att ja, det kommer in nya människor och det blir nya brott. Mm. Och så går den här killen och skjuter flera som kanske är födda någon annanstans. Mm. Ja, alltså det hänger ihop.
8 av 10 är det.
Ja, det är helt oansvarigt.
Ska vi stänga igen skolorna och så slipper vi de här skjutningarna?
Jag ska säga så här som jag sa för 3 veckor sedan. Sista ordet var här, vi ska förstatliga skolan. Kommer du ihåg det?
Ja då.
Och jag säger att skolan är i skogen sedan 30 år tillbaka.
Men hjälper det mot att skydda sig mot?
Ja, låt mig prata till punkt.
Absolut.
Tackar. Jo, att det är alltså vi måste bemöta barn i skolan. Skolan måste kosta i Sverige. Vi måste, alltså det är skolan som ska vara den viktigaste uppfostringsplatsen i Sverige. Och just att alltså jag vet inte, jag blir helt konstig. Jag till exempel har haft en tjänst att jag har ett tid att bemöta barn i skolan. Och staten, alltså skolan måste kosta och inte ha fängelse för 14-åringar. Alltså landet är helt i skogen.
Nu är det konstigt. Ja.
Jag tog upp förra gången också det här med att det inte finns ett enda parti som satsar på skolan som infrastruktur, det viktigaste är egentligen biten. Va? Att det är ingen som sätter prioritet nummer 1. Och det är väldigt viktigt. När det gäller det här med stängning av skolan så finns det ju flera faktorer om varför eventuellt folk vill att det ska göra det. Det är ju inte bara här att det går in någon och skjuter, för det är ju oerhört sällsynt. Alltså. Det har hänt i Finland otäcka saker, i USA otäcka saker, på andra ställen också, Frankrike och så vidare. Men det är inte bara det som ligger där, utan det är ju faktiskt också att det förekommer en hel del narkotikaförsäljning i skolorna av äldre elever som kommer in. Det är liksom en icke oväsentlig bit som kompletterar till den här biten. Va? Och speciellt när det är social.
Om du skulle låsta skolor vara ett sätt att hindra
det? Det är det inte, för att det pågår ju liksom på sociala medier och sånt. Ja. Det är ju där egentligen försäljningen sker, va? Och de bestämmer en plats och sånt. Så. Men jag tycker det ska vara en öppenhet. Ja. Det ska vara i kommuner, det ska vara på bibliotek, sjukhus och skolor och sådär. Så jag tror inte det är inte det som är lösningen, utan det är ju helt enkelt att man dels slutar och undergräver liksom invandrarhatet här i Sverige, som både den moderatledda regeringen och SD framförallt har bidragit till, va? Och även Forssell, alltså, som ju är stenhård i sin migrationsfråga. Mm. Det där väcker hat, och det väcker också sådana här slumrande individer som är ensamma och sånt där, som i sitt eget misslyckande försöker. Men en sak vill jag säga, att det är hemskt det här som kommer ut snabbt på sociala medier. Till och med från kända personer som jag känner, som släpper ut att släpper ut saker innan man vet vad det är för någon motiv.
Det vet man ju då inte, ska vi väl säga. Det finns vissa saker som tyder på ett visst motiv. Vukovere har viftat länge.
Sen är det det här just att skolan godtar hemma var alltså barn som inte går i skolan. Mm. Varför det? Alltså det, förut var det ju alltså just när staten att vi har en speciallärare på, som bemöter barn och bemöter barn på lågstadiet. Och det är alltså nu på mellanstadiet redan går man 10 meter och får 10 000 och kantjacka och sen säger man svensk jävlar, jag är lika bra som ni. Alltså vi har ju förut finjävlar och sena jävlar, men jag har ett tid att bemöta dem för jag har ett statligt tjänst som hjälpte barn och bemöter dem. Så att det, jag tycker att det...
Nu har ju lite glidit ifrån ämnet här. Ja, okay.
Nej, skolan gäller det.
Skolan är angelägen. Ja, men egentligen var det, ska vi låsa skolorna eller ska vi inte låsa skolorna?
Ja, men då är det också att vi godtar också brottsligheten om man låser skolan.
Mm. Ja, så kan man ju säga det. Vad säger du om det?
Nej, men
det är alltså... så mycket som är låst nu. Tidningshusen är ju låsta numera. Det går inte att komma in. Och Sveriges Radio är låst och... kontorsbyggnader är låsta och
ja, så vidare. Och Komvux här i Gävle, de lärarna har en särskild mobil med sig där de kan larma. Mm. Och där är också väldigt låst. Mm. Det är hemskt. Men det beror på det här hatet som SD sprider via sina trollarméer på nätet. Det är segregationen i samhället, det är sånt... Och att bara låsa skolorna som en liten nödlösning för att tillfredsställa vissa väljargrupper, det är inte okej. Okay. Nej.
Man ser... Då vet du det. Ja. Nej, men det är sant. När jag såg det här med att det finns indicier som pekar på ett visst motiv så var ju du inne på det. Alltså 8 av de döda i Örebro har utländska namn. Var de är födda vet jag inte, men de har utländska namn.
Och han har ju ropat vissa saker. Ja. Det är inspelat.
Ja. Ja, men det har de inte bekräftat. Va? Alltså, det är viktigt att det har hörts det. Det vet man ju inte. Är det en rätt in... Alltså, det där tycker jag är oerhört viktigt. Det är att man inte går ut med saker innan man exakt vet. Var det han eller var det inte han? Eller var det...
TV4
kommer det ifrån någon annanstans? Va? Ja. Så att,
det kunde också... har varit en helt annan sak alltså. Slutreplik i detta ämne.
Jag säger bara just det där att det ska vara möte, att vi ska möta barn. För många mår dåligt hemifrån och inte vet vad det är för samhälle vi lever i. Mm. Men alltså möten är jätteviktigt. Så att det är det som, och invandrarcentrum till exempel borta från Gävle. Varför det? Alltså där möter man utlänningar som kom hit och berättade den här landets demokrati och vad vi kan hjälpa. Varför?
Vi ska hålla oss kvar vid ungdomen. Det är så att svenska ungdomar äter allt mer skräpmat. Samlingsnamn för hamburgare, pizza, energidrycker och så vidare i sån omfattning. Så att nu vill Livsmedelsverket... att reklamen för sådana produkter ska begränsas.
Det är väl lika bra att avskaffa den då?
Skräpmaten? Eller reklamen?
Ja. Reklamen till att börja med.
Ja, vi har ju alkoholreklam som är försedd med varningstext till en viss storlek. Så. Eller är det förmynderi? Vad säger Conny?
Ja, förmynderi är det väl inte. Men det handlar ju om andra saker. Det handlar ju om liksom... uppfostrande är också vad man lär sig och får i sig för rutiner när det gäller för föräldrar, framförallt vad de lär barnen att äta och inte, va? Och det är ju en av de viktigaste bitarna. Sen är det ju så länge som sociala medier fungerar med alla TikTok och allt vad det heter, alltså WhatsApp och tusen, så kommer det ju in hela tiden i deras medvetande. Det här med snabbmat och sånt där, utan att man får en riktig kunskap om det. Mm. Det finns ju så mycket annat att äta.
Ja, det gör det ju onekligen.
Jag har hört om med mina barn när de var små, då sa att mamma, alla andra har inte fina saker, men vi äter bara rågröt rakbröd i det här hemmet, så att jag har gjort kanske tvärtom. Jag vet inte vad de äter idag.
Vi skulle behöva lite mer hamburgare kanske.
Nej, det har aldrig ätit. Nej. Jag har aldrig ätit.
Karin?
När jag tänkte på vägen hit på radion så var det om betydelsen av att barn började få mat i skolan. Att det var lunch, skollunch. Och vad mycket det har betytt för hälsan. Barnen har blivit längre, de har gått längre i skolan, de har fått bättre inkomster. De har sett så att vad barn äter är jätteviktigt. Och varför kan inte staten då gå in här också och berätta? Det är viktigt att ni äter så här och så här. Och så, alltså alla de här influensarna som tjänar på att tala för skräpmat, det borde ju avstängas helt enkelt.
Det borde ju läggas tullar på till exempel alla de här, allt som kommer från USA som Trump säger. Det skulle vi definitivt säga. Det här är ohälsosamt, det är farligt för den svenska befolkningen, inte bara svenska, hela världens befolkning med de här snabbmaten och så, punkt slut. Tullar på 1000%.
Okay.
Det skulle vara alldeles lagom för folkhälsan.
Jag tycker, Conny, att du ska bli Sveriges president. Eller hur? Ja.
Och avskaffa kungen. Det
har jag inte tid med. Jag försöker
ge
våra barn och
barn
bättre mat.
Det behöver inte göra så mycket.
Men nu tillverkas ju snabbmaten i Sverige.
Jag vet.
Så att, ja. Och så. Ja. Men ingen begränsning av reklam, eller?
Va? Jo.
Jo, säger du.
Ja.
Hur?
Ja, men hur svårt kan det vara?
Ja, om man förbjuder det helt, som du var inne på.
Jag för skräpmat.
Ja, men då måste man också definiera, vad är skräpmat?
Ja, det blir väl intressant.
Ja, är pizza skräpmat?
Ja, det beror på vad som är på den.
Här kom du undan.
Jag måste säga att det var någon som ringde till mig och sa, Vera, vet du att de lägger maskar och alla konstigheter i ostarna idag? Oj, och jag sa, nej, jag har inte hört det. Men hon sa att du ska prata om det. Men jag har sagt, men jag har liksom svårt att tro på det. Sen sa jag åt personen att, men du äter ju gris också och stora djur, så att det spelar ingen roll om det är lite maskar med. Men jag vet inte.
Jag tror vi ska akta oss för att sprida.
Det vi ska inte sprida, jag trodde inte på henne.
Jag såg senare i pris när jag hade glömt att det skulle vara idag, men så tur var det en klocka som ringde, påminde idag att det skulle vara seniorradion. Och då så låg jag och läste i Sveriges Natur som kom igår, eller om det kom i förrgår, jag kommer inte ihåg. Och då var det ett artikel från Västerhavet, alltså från Kosterfjord och annat, om det här när man ska börja använda mer utav tång och sånt i maten och sånt. Va? Så att jag tror man måste börja förändra matvanorna ganska mycket. Och hur gör man det? Det är långt pedagogiskt. Det betyder att staten måste ha ansvar för skolan. Och framförallt skolmaten. Vettig skolmat, att de får frukost, lunch och eventuellt middag också. Mm. Efterrätt. Alltså som är nyttig och god och så. Och att det blir en acceptans inom barn och
skolan ungdomar. Ska vara statlig. Det är åtminstone två, kanske tre.
Ja.
Enig. Då ska vi skicka det vidare, tycker jag.
Absolut.
Ja, men till dem som... det är stort ansvar för demokrati.
En annan sak som har blivit mer och mer vanligt i skolan var ett ord som jag stötte på bara häromdagen, nämligen lyssneläsning. Mm. Vet du det?
Ja.
Alltså, man läser för dåligt eller man orkar inte läsa, och då kan man lyssna istället på en inläst text, alltså, som kan handla om vad som helst. Det kan vara skolämne eller inte bara ljudböcker och så. Hur ska man se på det där?
Jag tycker att det är viktigt att man läser, därför att då blir det meditation och man ser lite annorlunda saker när man själv läser. Mm. Det tror jag absolut att det är konstigt. Och sen är det viktigt att man fortfarande kan också, det är bra fin metodik för händerna att skriva också.
Mm.
Så att, nej.
Så är det konstigt som är.
Ja, jag hade ett sexårigt barnbarn här i helgen. Jag var med förra helgen också i och för sig. Och då ligger han och läser högt. Han är 6,5 år. Ligger han och läser högt och ligger och skrattar, vet, och pratar och kommer ihåg citatet. Tänkte jag, Gud, det var underbart att Han ser bokstäverna, han börjar fatta, han förstår, liksom skapa sig bilder och liksom kan formulera i sin hjärna liksom vad det är han läser. Va? Om du har lyssnarläsning som tyvärr, nu, det är ju det som går framåt mest bland vuxna och även bland ungdomar och sånt där, så blir det att det fattas ju en bit. Det fattas ju liksom koppling mellan text och skapande av sin egen bild av det du läser.
Mm. Men om man inte läser... Ja. Förlåt,
jag tänkte om man inte har mekaniserat läsningen, alltså om man har fullt få och dechiffrerat dessa bokstäver och får ihop dem till ord och missar då hela läsförståelsen, då kan det ju vara en vits att man får lyssna läsa också för att kanske då få lite läsförståelse. Mm. Så att det är inte helt enkelt. Och hur ska man då få alla barn att läsa så ofta och så mycket så att de inte behöver tänka efter vad är det där för krumelurer utan kan leva sig in i vad det handlar om. Så att det är väl därför man har börjat med lyssnarläsning, just för att det är så svårt med läsförståelsen.
Så är det. Bokovera viftar, men vi måste sätta punkt här, tyvärr.
Jag ska avsluta, vi ska stå på väldigt kort i så fall.
Ja, så var det. Ja. Det är stridsropet från dig. Nu ska vi lyssna på Franska Trion. En låt som heter En dålig dag är också en bra dag. Och så kan det ju vara, eller hur? Den kommer här.
Vad man inte alls vill ha. Och priset det blir alltid lika högt om man låtsas leva fast man dött. Det skulle nog vara ganska bra börja om och stå på noll ett tag. Men det är inte så lätt, så den tanken har jag övergett. Är också bra. Man lär sig vad man inte vill ha. Och kanske kan man också se det med ett leende. Någon slags leende. Sittande med stil och mitt i alltihopa kunna se det som om allt är poesi. Ja, världen det är vad den vill. Låt den snurra, jag sitter ändå still. En dålig dag är också bra. Man lär sig vad man inte vill ha. Och kanske kan man också se det med en leende. En dålig dag är också bra. Man lär sig vad man inte vill ha. Och kanske kan man också se det med en leende. Slags leende. Thank you.
Sven-Erik Lundberg har kommit in i studion för att berätta lite om vad som händer nästa vecka. Men innan vi släpper in dig så ska vi påminna om att klockan 12 idag så hålls en tyst minut i hela landet för offren i skolan i Örebro. Nu, varsågod.
Ja, då kan vi väl börja med vad som händer imorgon. Och då är det film eftermiddag med Eva. Volontär Eva visar fortsättning och slutet på Raskens på Träffpunkt Senior i Kaplansgatan, Gävle. Och det är 13.30 imorgon. På torsdag är det finskt författarbesök på Forsbacka bibliotek klockan 10. Mika Hakkarinen. Man kan också, om man tycker är skojigt med banjopunk, så är det systrarna i Buskery som uppträder på Gävle konserthus klockan 19 torsdag.
De är bra.
De är bra.
De är bra. Ja.
Och vad kan vi mer hitta här idag, veckan här då? Det är kvinnofrukost.
Äter man kvinnor då? Eller vad?
Nej, det är kvinnor som äter frukost skulle jag tro. Och det är alltså i Betlehemskyrkan på lördag morgon mellan 9 och 11. Och då kommer Ulrika Eliasson Svedén att berätta om sitt arbete med musikskolan El Sistema. Vi har en hyllning till Bruce Springsteen på Järnvägskrogen också på lördag, och det är klockan 21. Och sen är vi väl inne på vad Senior, eller vad Radio Gävle har.
Ja, lite kort nu då.
Och det är ju de vanliga inslagen då. Finska klubben har ju sin sändning på lördag. Och det är ju
ja.
Och sen har vi vår egen sändning då nästa vecka.
Den, och då är det Sven Johansson som har, ja. Mm. Och då kan vi bara kort säga att, Peter Jonsson som är chef i över Agnes kommer till studion och berättar om den första tiden där. Men nu är det dags att sätta punkt för dagens program. Timo Heino i kontrollrummet och jag som heter Mats Romar. Vi tackar för oss, och det gör vi med hjälp av Bill Charlap. I Walk With Music.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.